Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och denna morgon så vill jag som jag brukar göra dela med mig av en del tankar jag har. Och den här morgonen så vill jag påminna om och tänka på den sena tid vi lever i och nödvändigheten av att vara redo att möta Jesus. Vi lever ju i en väldigt orolig tid. Vi ser i världspolitiken hur oroligt det är, och vi ska verkligen ta varning och se till att vi gör oss redo för vilken händelse som än kan ske. Vi vet att det har funnits profetior omkring det här landet, och till exempel så har vi en profet som heter Birger Claesson som hade sina profetior om detta land och om Sovjetunionen skulle, som spionerade och tänkte, hade planer på att erövra det här landet. Och då skriver han i sin bok här som heter Sveriges ödestimme, så skriver han så här om sina uppenbarelser. Han skriver här: min vän, Gud uppenbarar inte för att skrämma. Han uppenbarar för att Guds folk ska vakna upp till förbön. Han uppenbarar för att folk ska söka Jesus till frälsning. Och så skriver han: må Gud hjälpa oss till katastrofen kan avvändas. Jag menar inte att den aldrig kommer, men den kan ställas på framtiden. Vem ska ställa den på framtiden? Jo, Guds folk med sina förböner. Min vän, Gud är angelägen om att rädda så många som möjligt från vårt land för evigheten. Och det är ju någonting som gäller än idag. Och den tiden så var det väl så att Guds folk sökte Gud och började bedja. Så det här som var på gång ställdes på framtiden. Och frågan är om vi idag är i denna framtid. Jag säger inte att det är så, men vi måste vara beredda. Och som Guds folk, så som frälsta, så är det väldigt viktigt att vi alltid är redo att möta Jesus. För jag har tänkt på det, att det på flera ställen i Guds ord så står det att vi vet inte stunden. I Lukas 12 så står det i 40:e versen: så vare och ni redo, ty i en stund då ni inte väntar det skall människosonen komma. Och vi kan läsa i Markus. Där står det i 13:e kapitlet. Från 32:a versen. Och vi kan ta från 31:a versen. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska icke förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något. Icke änglarna i himmelen, icke ens sonen. Ingen utom fadern. Ta er tillvara, vaka, ty ni vet inte när tiden är inne. Så som när en man reser utrikes och lämnar sitt hus och giver sina tjänare makt och myndigheter över åt var och en hans särskilda syssla, och därvid och bjuder portvaktaren att vaka, lika så bjuder jag er vaken, ty ni vet icke när husets herre kommer. Om han kommer på aftonen, eller vid midnattstiden, eller i hanegället, eller på morgonen, vaka så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till er, det säger jag till alla: vaken. Ja, och vi kan läsa i Matteus också, i 24 kapitlets 44 vers: var därför också ni redo, ty i en stund då ni inte väntar det skall människosonen komma. Och jag har tänkt på det, i en stund då vi inte väntar det skall han komma. I 25 kapitlets 13 vers: vaken för den skull, ty ni vet icke dagen, ej heller stunden. Nu är det ju så att detta kan ju kännas väldigt skrämmande då för en eller annan. Men det är inte ämnat att skrämma, utan saken är ju den att vi alltid behöver vara redo att möta Jesus. Tiden har ju gått. Det har gått mycket lång tid sedan Jesus talade de här orden. Men för varje troende människa så har ju stunden kommit förr eller senare så har ju stunden kommit då de får möta Jesus. Vi vet inte hur länge vi lever här, så för var och en personligen så har vi ju också inget löfte om morgondagen. Vi vet inte när det är dags för oss att bryta upp och komma in i evigheten. Men detta med att Jesus kommer, det måste vi också alltid vara redo för. Vi måste ha en sådan relation till honom att inte det här skrämmer oss, utan snarare är för oss en glädje och en, ja, någonting att se fram emot, någonting att glädja sig åt, att Jesus kommer snart. Och detta kommer vi att vara om vi har en sådan relation till Jesus, att vi lever i gemenskap med honom. Gemenskap i bön och i bibelläsning. Gemenskap genom troende syskon. Att vi alltid har glädje av det kristna livet. Att inte det är någonting som bara finns där som en parentes i vårt liv, utan det är livet. Om vi fortsätter läsa i Lukas kapitel här då i vers 22, så står det så här. Därför säger jag er, gör inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, ej heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Och så vidare skriver han där. Det är ju själva livet som är det viktigaste. Och sen fortsätter han ju här då, sök efter hans rike i 31 versen, så ska också detta andra tillfalla er. Frukta inte, du lilla jord, till det har behagat er fader att giva er riket. Sälj vad ni äger och ge allmosor. Skaffa er penningpungar som inte nötas ut. En outtömlig skatt i himmelen. Ditt ingen tjuv når och den mal icke fördärvar. Till där er skatt är, där kommer och era hjärtan att vara. Ha era länder omgjordade och era lampor brinnande, och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet för att strax, ursäkta mig, kunna öppna för honom när han kommer och klappar. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande när han kommer. Sannerligen säger er, han ska fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem, vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje, och finner de så göra. Saliga är de då. Men det förstår ni väl, att om husbonden visste vilken stund tjuven skulle komma, så tillstade han icke att någon bröt sig in i hans hus. Och så kommer den här versen som vi redan har läst. Så var och ni redo. Ty i en stund då ni inte väntade skall människosonen komma. Vi väntar Jesus tillbaka, och medan vi väntar så måste vi ju leva detta liv som är så underbart för oss. Detta liv med Jesus, det är ju ett liv som vi alltid kan ha, denna gemenskap med honom, för han är vår frid och han är härlighet och ära, han är allt. Vi får ta emot honom i tro, och det är ju så att vi kan inte med några gärningar förtjäna detta liv, det har vi ingen möjlighet att göra, men för den skull så finns det väldigt mycket uppmaningar i Guds ord. För att vi ska kunna bevara detta livet, för att vi ska kunna ha denna gemenskap med honom. Och vi får ta emot i tro. Det står om det vi ska titta här i Romarbrevet, kan vi läsa om detta. I Romarbrevets andra kapitel och sjunde versen, där står det: evigt liv ska han ge åt dem som med uthållighet att göra det goda söker härlighet och ära och oförgänglighet. Det är det vi gör när vi söker Jesus, och söker Jesu gemenskap, då söker vi härlighet och ära och oförgänglighet. Men över dem som är genstridiga och inte lyder sanningen utan lyder orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse. Ja, bedrövelse och ångest ska komma över den människas själ som gör det onda, först och främst över juden, så över grekens. Men härlighet och ära och frid ska tillfalla var och en som gör det goda. Först och främst juden, så och greken. Ty hos Gud finns inte ett anseende till personen. Och i kapitel 3 ska vi titta i vers 21. Eller vers 20 där. Ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. Men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Ty för alla dem som tror. Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd. Genom förlossningen i Kristus Jesus. Så att det här tar vi ju emot av tro. Men vi kan då ha en gemenskap med Jesus som gör att vi väntar honom med glädje. Och vi vet ju till exempel om Petrus. Han var en lärjunge och han älskade Jesus så otroligt mycket. Han ville verkligen behaga Jesus och han sa till Jesus att jag kommer aldrig att förneka dig. Han trodde verkligen det, att han inte skulle någonsin kunna förneka Jesus. Även när Jesus då blev fasttagen och skulle korsfästas, så trodde han att han aldrig skulle kunna förneka honom. Men när det väl gällde så gjorde han det. Han förnekade honom flera gånger och han gick ut och grät. Han var så förtvivlad över detta. Vi kan ju säga att han gruvligen misslyckades. Detta som han älskade ju Jesus så högt, men han misslyckades att göra rätt när det väl gällde. Och så gick han ut och grät. Men Petrus, när Jesus hade dött och uppstått, så fick Petrus en särskild hälsning. Hälsa särskilt Petrus. Och detta var för att Jesus skulle få honom att förstå att förlåtelse och rening alltid finns där hos den som ångrar sig och som bekänner sin synd och som vandrar i ljuset och inte försöker dölja sina misslyckanden utan är ärlig och sann, då finns det rening alltid i hans blod. Och han då skriver ju sina särskilda brev, Petrus, denna lärjunge som så älskade Jesus. Han har ju skrivit så mycket i sina brev om det kristna livet. Lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Så står det till och med så här: därför må ni fröjda er om ni också nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under alla handa prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Så uppenbarar Petrus för oss denna fantastiska gemenskap med honom, att vi kan älska honom. Till och med fast vi inte har sett honom och ha en sån gemenskap, och då är vi inte rädda för att Jesus kommer snart, utan vi är redo, vi är glada i tanken på hans återkomst. Det är ingenting som skrämmer oss, utan Här får vi glädja oss i detta. Från vers 13 i samma kapitel, det första kapitlet i Petrus första brev. Omgjorda därför ert sinnes länder och var nyktra och sätt med full tillit ert hopp till den nåd som bjuds er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i, utan bliv heliga i all er vandel, så som han som har kallat er är helig. Det är ju skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Vi ska vandra i helighet, så vi kan inte leva hur som helst nu när vi har blivit frälsta och tillhör honom. För då blir det kristna livet satt på undantag och blir liksom ingen, inte hela vårt liv om vi gör så. Nej, detta kristna liv måste vara allt för oss. Då är vi glada vid tanken på Jesu återkomst och behöver inte skrämmas utav det. För vi ska alltid vara redo. För just den här orden att vi är, vet inte stunden, vi vet inte dagen. Därför måste vi alltid vara redo. Och vi kan alltid ta emot rening. Om vi upplever att vi misslyckas, så kommer vi till Jesus med detta. Vi döljer ingenting, utan vi uppenbarar det för honom, ber honom om förlåtelse. Så kan vi leva i ständig rening och ständig att vi alltid är färdiga för hans återkomst. Ursäkta igen. Nej, vi ska vandra i lydnad för sanningen, som det står i 22 versen. Rena era själar i lydnad för sanningen. Till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon oförgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förblir. Vi får vandra med honom, vandra tillsammans med syskon som vandrar samma väg. Och detta blir ett liv som är till glädje, till styrka för oss. När vi har detta alltid för våra ögon, att han kommer snart, han är snart här. Vi kan läsa i första Petri brevs tredje kapitel. Det handlar om det kristna livet, och då kom jag in på det som jag talade om förra gången, detta med män och kvinnor. Det talade jag om förra gången. Det står så här från tredje kapitlets första vers: sammalunda ni hustrur, underordna er era män. För att också de män som till äventyrs inte hör samma ordet må genom sina hustrurs vandel bli vunna utan ord, när de skådar den rena vandel som ni för i fruktan. Er prydnad var icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er klädedräkt. Den vare fast mer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende, ty detta är dyrbart inför Gud. Det här kan ju varje kristen vandra i, även männen kan ha detta, den hjärtats fördolda människa. Så fortsätter vi läsa där. På sådant sätt brydde sig Jokford om de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom herre, och hennes barn har ni blivit, om ni gör vad gott är och inte låter er förskräckas av något. Sammalunda ska också ni män på förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur. Då ju hustrun är det svagare kärlet, och eftersom det är era medarvingar till livets nåd, ska ni bevisa dem all ära, på det att era böner icke må bli förhindrade. Ja, det ska männen tänka på, hur man behandlar sin hustru, annars kan era böner bli förhindrade, står det ju här. Var slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka. Vedergäll inte ont med ont och inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna. Därtill är ni ju också kallade att ni ska få välsignelse till arvedel. Till den som vill älska livet och se goda dagar, han avhåller sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han vänder sig bort från det som är ont och gör vad gott är. Han söker friden och trakter därefter. Till Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Tänk, Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Tänk, han ser de som vandrar rättfärdiggjorda genom tron. Och deras böner hör han. Det lovar ju Petrus här i sitt brev. Och vem är den som kan göra er något ont om ni inte älskar för det som är gott? Skulle ni än få lida för rättfärdighets skull så är ni dock saliga. Hys ingen fruktan för dem och låt er inte förskräckas. Nej, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är i er. Dock med saktmod och i fruktan och med ett gott samvete så att de som smädar er goda vandel i Kristus kommer på skam. I frågan om det som de förtalade er för. Ty det är bättre att lida för goda gärningar om så skulle vara Guds vilja än att lida för onda. Tänk, detta kristna livet kan vi ju läsa om i hela de här breven. Det är mycket där att läsa och jag kan ju inte läsa allt. Men i fjärde kapitlets elfte vers, om någon talar så var hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Och så kan vi fortsätta. Mina älskade förundrar inte över den luttringseld, alltså en reningseld som är tänd bland er. Tändla ner och som ni till er prövning måste genomgå. Mena inte att därmed något förunderligt vederfares er, utan ju mer ni får dela Kristi lidanden, dess mer må ni glädja er, för att ni också må kunna glädjas och fröjda er vid hans härlighetsuppenbarelse. Saliga är ni om ni för Kristi namn skulle bli smädade, till härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Så är det att vara kristen i den här världen. Vi tillhör ett helt annat folk och vi kan få både förföljelse och spe för detta att vi vandrar med Jesus. Men vi är saliga. Vi har ett saligt hopp och vi får glädjas vid att Jesus kommer snart. Vi vet inte dagen och stunden, men vi kan alltid vara redo och ha ett sådant förhållande till honom att vi inte behöver frukta den dagen utan glädjas över den. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag. Jag ska stanna här nu och jag önskar dig att du verkligen ser till att du är redo och har denna gemenskap med Jesus och vandrar i hans närhet och tillsammans med dem som på samma sätt vandrar med honom. Ha gemenskap med de syskon du har omkring dig. Se till att samlas och be till Gud. Läs hans ord. Uppbygg er på er allra heligaste tro. Det är så mycket värt att göra det. Må Gud välsigna dig återigen, säger jag. Och så hörs vi igen om en vecka.